En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av ett snabbare casino, snabbare.com. Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Ja, nu har det blivit dags för vår härliga fredagstradition Fråga Disco. In i chatten och ställa era frågor om silly season, för det är ju full fart, eller hur, Disco?
Ja, nu börjar det ta fart här rejält. Nu har ju tränarkarusellen snurrat friskt här ett tag, men både Malmö har fått sin tränare på plats, Hammarby har fått sin tränare på plats, och ja, då börjar det hända lite grann på spelarfronten istället, så att ja, fullt sillytryck på Sportbladet som vanligt, så vi öser på här.
Det gör vi verkligen, och det gör tittarna också, för det har kommit in massa frågor. Vi börjar med Danne som skriver: vad gör Häcken för justeringar till nästa säsong?
Ja, de har precis värvat in en senegalesisk talang, en åtta, en mittfältare från Keor Foot. Han är 18 år, han var på provspel tidigare, han spelade en träningsmatch mot norska Tromsø här i somras, och han har de hållit koll på länge och tror på väldigt mycket. Skrev kontrakt med han nu här, presenterades igår. Mustafa Mboenge heter han, och ja, en som de tror väldigt mycket på, lite av det här Afrikaspåret som du vet att jag gillar att snacka så mycket om, som Häcken också har börjat kört nu, så att vi har Martin Eriksson och lite kontakter där, så att ja, det blir spännande att följa den talangen i Häcken.
Mm. Ja, du nämnde ju Martin Eriksson där. Kan du berätta vad som är senaste kring honom då? För honom har ju tisslats och tasslats om.
Ja, verkligen. Ja, men dels så söker ju Malmö en sportchef, de får som ska vara liksom operativ under Daniel Andersson. Och de har väl på Kalle Karlsson, de har på Jonathan Ederström. De har även varit i kontakt med Martin Eriksson, men det är väl inte aktuellt, tror jag, för just de namnen att vara under Daniel Andersson. Nu vill ju Kalle Karlsson såklart fortsätta tränarresan, så han skriver på för Hammarby. Ederström blir kvar i Sirius. Och Martin Eriksson har ju intresse på sig från Norge, där Rosenborg, enligt norska medier och Fotbollskanalen då, förhandlar med honom. Så att Häcken kan ju få ett väldigt tungt tapp där om han väljer att gå till Rosenborg. Han har väl inte tagit något beslut där, men sa väl till GP här för någon dag sedan och bekräftade intresset, att det fanns utländskt intresse och att man skulle ta ett beslut ganska fort, att det inte fick bli liksom en utdragen process här fram till nyår. Så att vi får nog ett besked gällande Martin Erikssons vara eller inte vara i Häcken, och om man tackar ja till det erbjudandet för Rosenborg ganska snart. Så det, ja, det är spännande tider även i sportchefssillen.
Mm. Vi tar en fråga från James. Borde inte Viktor Claesson kunna få bättre än Värnamo? Så slut är han väl inte?
Jag tror inte det handlar om hur slut eller inte han är. Jag tror mer att det handlar liksom om andra faktorer. Han har fått en väldigt nära relation till Värnamo. Han har en bra relation till Jonas Tern som är i klubben. Och han håller på att bygga ett gigantiskt hus i Värnamo-trakten, fick jag reda på för en dag sedan. Och då skrev jag det här om att jag även fick reda på att IFK Värnamo har ganska goda förhoppningar om att värva hem honom redan i sommar då, när hans kontrakt med FC Köpenhamn går ut. Nu tjänar jag för mycket pengar för att det ska bli någon deal här redan i januari. Men det är klart att jag tror att Värnamo till exempel inte kommer ha något problem att promenera genom Superettan och gå till Allsvenskan, och då man har ganska stabilt lag, en stabil grund att stå på, man har ganska bra ekonomi, så att nej, men just på grund av det här då, just dels hans klubbkänsla till Värnamo, att han bygger hus där, och att ja, Värnamo jobbar hårt på en värvning. Så ja, jag tror vi ska inte bli alls förvånade om Värnamo landar en värvningsbomb här, i sommar, och att det är just Viktor Claesson som de får loss, för att ja, jag har hört att det är de som leder racet, så att säga.
Man kan jobba på många fronter, det är husbyggen och det är Instagram likes, det är mycket,
ja,
som kan skvallra.
Ja, verkligen.
Nu har vi med oss vår gäst Björn Westerström. Halloj!
Ja, men hej!
Hej, hur är läget?
Det är fint, tack. Hur mår ni?
Jo, men det är fint.
Mycket bra.
Ja. Vad gör du en fredag som denna?
Det är fullt påslag på Lucia-firandet faktiskt.
Mm. Mycket åka runt, eller?
Ja, doftar saffran, kan man säga.
Du, hur liksom mycket håller du koll på silly season, cirkusen, även när du liksom inte sitter på sportchefsstolen?
Nej, men jag följer väl media som alla andra, och ibland har ni rätt.
Ibland har vi rätt.
Du Björn, berätta lite grann här. Du har ett nytt projekt på gång med Martin Mutumba och ja, någon form av återförening. Berätta vad det består i.
Ja, men precis. Vi har ju gjort en del bra grejer förut tillsammans. Så att, vi ska starta upp en podcast som spelas in live med publik. Vi kommer bjuda in gäster. Den första gästen som vi har på tisdag är Erik Niva. Han är prisbelönt, om inte annat, kollega till er.
Är det bara i fotbollsvärlden eller kommer det vara liksom mer liksom brett? Eller?
Ja, men vi har väl funderat på det där och vi får se lite grann vart det tar vägen. Men det är klart att fotbollen idag är ju mer eller mindre en livsstil. Och du kan ju vara väldigt duktig inom andra branscher och fortfarande på något sätt se fotbollen som en del av din livsstil. Och då är väl i sådana fall det som är kopplingen. Till exempel. Det kan ju vara musikartister eller duktiga krögare eller ja, vad det nu kan vara. Det kan vara bra tandläkare för den delen. Men man ska väl ha på något sätt någon koppling till fotbollen och kunna relatera till det som vi relaterar till i alla fall.
Är det du och Martin som kommer att vara liksom programledare och fråga ut eller hur liksom har fungerat samarbetet där?
Ja, det är det som är tanken. Vi bjuder in en gäst per avsnitt och sen så är det vi som kör. Sen så är det klart, vi har väl historier vi också. Så att förhoppningsvis så blir det bra samtal snarare än att det blir en ren intervju.
Och är det på samma ställe, samma tid varje vecka eller liksom är det inom studio sen? Eller liksom vad är
tanken? Det är faktiskt inte fastslaget, men nu på tisdag klockan 14 så är vi på Captain Jack. Så att det är där vi börjar, så får vi se vad resan tar vägen.
Hur har det varit att jobba med Martin igen då? Ni har ju känt varandra väldigt länge.
Ja, precis. Ja, men det är bra. Alltså, det är klart, de som kommer ihåg honom tror jag ska förstå någonstans också. Att han är tvåbarnspappa och är 40 år idag. Även om han fortfarande brinner för förorten så är det kanske inte lika framstående i hans engagemang idag som det har varit tidigare. Så att, det händer saker i livet. Sen har man kvar sina kärnvärden, men det är liksom också en del av hela berättelsen att förstå att saker och ting rör på sig, vilket är spännande.
Vi pratar om historier och berätta historier. Du och han har ju en väldigt fin historia ihop i AIK. Du kan dra något bästa minne eller sådär. Vad är det som poppar upp då? För mig är det väl kanske ja, framförallt att den här 2009-säsongen. Men det finns även ganska många sköna minnen av Martin. Ett där bland annat när Micke Stare berättade att han skulle skriva på för Panionos när han tvärnitade utanför Karlberg och inte var allt för nöjd med den rekryteringen av Panionos av Stare. Har du något sånt här minne av Martin som är främsta som poppar
upp? Jag har såklart otroligt många minnen, men Martin är ju i grund och botten en väldigt varm människa och bryr sig väldigt mycket om olika människor och tar deras öden på stort allvar. Och det kan ju ibland få lite konsekvenser för hans egen tidspassning och schemaläggning. Jag vet att vi hade en rutin på söndagar där vi hjälpte hans mamma och storhandla när hon bodde hemma. Och då kom jag dit med bilen och vi hade en avtalad tid och han brukade komma ner med sin handlingslista och så åkte vi till Coop där Bromma Blocks ligger idag. Och det var liksom rutinen, det var inga konstigheter. Men den här gången så kom inte Martin. Och det är väl vad det är liksom, så kan det väl vara ibland. Men han hörde inte av sig, jag ringde, inget hände. Och efter en halvtimme så kommer hans pappa ner. Och det visar sig att Martin har inte kommit hem, han har blivit fast i någonting. Så att det slutar med att jag och Martins pappa åkte och storhandlade på Coop vid Bromma Blocks. Vilket kanske inte riktigt var samma kemi i surret bland havregryt, kan man säga.
Jag fattar det. Du, berätta mer, Isa, du följer AIK ganska mycket. Hur ser du på AIK-säsong som det var 2025?
Jag tror inte att någon är nöjd med någonting egentligen. Jag skulle bli förvånad om det var så. Man är ju i någon slags ombyggnation, som jag förstår det. Och det tar ju tid. Sånt tar ju oerhört mycket tid. Jag hörde Jeremy Steele sa att det är i stort sett omöjligt för en klubb att liksom göra toppresultat över flera års liksom, perioder just nu. Det håller inte jag med om. Jag tror att det är absolut går. Jag vet att de åren som vi jobbade i AIK från 2009 till 2021, så tror jag vi hade ett år som vi eller två år som vi karaktäriserade som dåliga resultat. Så att, det går absolut. Men det gäller att få lite tid och det gäller att få lite utrymme. Så är det absolut. Sen känns det väl som att de som idag kommunicerar kring klubben, där handlar det ju mesta om att allting ska vara nytt och allting ska vara datadrivet. Och det låter ungefär som att man håller på att uppfinna fotbollen igen. Och det tycker jag det är ett spännande perspektiv. För det tror jag inte man behöver göra. Jag tror snarare bara att man ska addera saker och ting till någonting som redan fungerar. Men det känns lite grann som att man är tvungen att liksom börja med ett blankt blad bara för att man ska tillföra saker. Det är väl min syn på det idag. Mm.
Ska vi ta lite frågor från tittarna också? Ja. Vi har en som kallar sig GGG. Du har ju varit i Danmark och kanske har bättre insyn. Hur kan så många spelare från danska andra ligan vara bra i allsvenskan? Är vi så mycket sämre? Skandal i så fall.
Det man ska komma ihåg först och främst är att danska högsta ligan innehåller 12 lag. Vilket betyder att lag 13 till 16 i Sverige skulle spela i andra ligan i Danmark. Det är en förklaring. Det andra är att de 24 lagen i Danmark då, som ingår i de två högsta ligorna, tävlar på en högre nivå än vad man gör i Sverige idag. Och det är såklart att det märks. Om du börjar på ett sätt och tävlar på en nivå, så över tid så blir det en kvalitetsskillnad. Och det skulle jag säga att det är. Så att i grund och botten så tror jag att det handlar om urval, men det handlar också om kvalitet i det man gör, det man fokuserar på, det man tränar på. Mm.
Lasse skriver, om du var sportchef i AIK nu, vad är lägsta summan du hade släppt Kevin Filling för?
Ja, jag är ju inte så insatt i vad man behöver i klubben för att överleva. Det låter ju också på debatten som att det har blivit någon slags tävling i vem som kan ha mest eget kapital. Det vet jag inte om man vill gå in i den tävlingen eller inte, men man pratar väldigt mycket om det i alla fall. För mig är eget kapital, det är någon slags säkerhet. Så det handlar väl om att ha pengar så att man klarar sig om saker och ting inte går som man planerar. Men mer än så ska man nog inte ha, utan det ska man nog försöka ha på plan så mycket som möjligt. Att man låter pengarna jobba. Så att det är svårt att svara på. Men han har ju väldigt, väldigt liten erfarenhet från seniorspel, Kevin. Oerhört stor potential. Så att jag tror att det är lite grann beroende på vilken sits man är i som klubb. Antingen så försöker man gå bara för det högsta budet och ta hem det. Eller så försöker man gå på en klubb som har kanske vidare försäljning i sin katalog och tjäna ännu mer pengar över tid. Så det är ju två egentligen strategier, men allting måste utgå från vilka kortsiktiga behov man känner att man har i klubben.
Sen har vi signaturen Peking som skriver, hur tror du att det kommer gå för Jurelius hos oss i Norrköping? Vad är hans styrkor som sportchef?
Henke är en hårt arbetande sportchef. Han är en kille som kan både branschen och fotbollen väl. Han är duktig på att känna av hur klubben rör sig. Så att jag tror att man kommer få en väldigt, väldigt lojal medarbetare som kommer att brinna väldigt mycket för de värdena som Norrköping vill stå för. Sen vad det ger rent sportsligt, det är svårt att svara på. Det handlar så väldigt mycket om marginaler. Norrköping har i grund och botten en tillräckligt bra ekonomi för att kunna konvertera det till sportslig framgång direkt, ungefär så som Kalmar gjorde. Men det krävs ett enormt jobb av alla inblandade, och att man inte tror att tröjorna spelar själva, utan det är människorna som spelar.
Du, vill avsluta med en rolig fråga. Det är en som heter Chris som skriver, här kommer en gnaget variant av Fuck, Marry, Kill, nämligen anställ, sparka, ta en öl med. Och de du har att välja på då är Stare, Norling och Mitchell. Och så ska du motivera också.
Ja, jag skulle nog... vad var det?
Anställ, sparka, ta en öl med.
Anställ, sparka, ta en öl med. Ja, jag tror att jag tar ölen med Rickard Norling, för att se honom något alkoholpåverkad, det skulle vara både någonting nytt i livet för mig och honom, och väldigt, väldigt roligt. Mm. Sen skulle jag anställa Micke Stare, för att jag tror att varenda organisation behöver hans energi. Han är en indikator som är väldigt duktig. Sen skulle jag sparka Mitchell, för att jag har aldrig träffat honom. Jag känner honom inte, så att jag vet inte vad jag har att förhålla mig till om jag jämför med de andra.
Ja, men snyggt. Nailed it. Tack snälla Björn för att du tog dig tid. Så får du lussa vidare nu då.
Ja, tack. Det ska jag göra.
Ha det fint.
Ha det
gott. Hej.
Hej då.
Hej då.
Ja, den löste han ju snyggt ändå.
Ja, det får man ändå säga.
Ja, det får man säga. Du, vi kör vidare, för det är massa frågor. Vi kör Hans fråga. Kommer AIK att behålla Thomasen som tränare trots usel utveckling av laget det sista halvåret?
Ja, nu gick ju Kalle Karlsson här till Hammarby, så att jag tror det var en liten smäll för AIK här att han valde dem. Som jag fattade som, så var han med i racet i allra högsta grad, där AIK kanske var till och med beredda att erbjuda mer i lön till Kalle Karlsson än vad Hammarby gjorde, men ja, man förstår ändå att han var det. Han var ju på grund av att klubben befinner sig och vad det är sådär. Så att AIK får jobba vidare. Jag tror fortfarande inte att det är Michel som står där och tränar AIK i början på april eller början på januari. Men ja, det bör ju hända något här i veckorna, känns det som, med Michel, för att ja, de hoppas ju, som vi har sagt nu i flera avsnitt här, att det kommer en annan klubb och tar honom. Det är dyrt att sparka honom, så att ja, det där blir en återkommande följetong tills han, ja, antingen att AIK kommunicerar att han har fått lämna, eller att han, det är han som blir kvar. Han har ju totalt ett år kvar på kontraktet också.
Mm. Och på spelarfronten då, Martin undrar vad som händer i Gnaget under fönstret.
Ja, precis. Där är de ju på då, Kawasaki Frontales vänsterback Miura. En 25-åring som har gjort det bra i japanska högsta ligan. Där var AIK på honom redan i somras. Då var prislappen för hög. Nu är samtalen återupptagna igen. Kan det ha att göra med att Eskil Ed skadade sig, och det kanske är lite osäkert med honom här med typ 4 omgångar kvar av Allsvenskan. Jag vet inte hundra om just de grejerna hänger ihop, men samtalen i alla fall är återupptagna där med Miura, som jag har hört det, och vi får se om AIK lyckas landa. Jag vet att de är på ett par offensiva alternativ också som de kollar på, så vi får se här. Det borde komma någon värvning till AIK, kan man tycka, innan nyårsafton.
Volin skriver, varför stannar Jonathan Ederström i Sirius, och vad säger det om klubbarna som försökte värva honom och om Sirius?
Nej, men dels så tror jag väl att han trivs väldigt bra där. Han har en bra roll, han har en scout i Svärd som han trivs väldigt bra med. Jag tror också att ja, men det har ju varit Malmö och Brönnby och AIK som har varit ute efter honom då. Jag tror väl att, dels tror jag att han tänker att det är lite annorlunda med sportchefsjobbet också, att det är lite längre brintid, man får lite mer tid på sig. Jag tror kanske det är så rätt läge att komma in i AIK. Det kanske inte är så rätt läge att komma in i Malmö om man ska vara liksom under Daniel Andersson, för de ska ju liksom ha någon form av operativ roll där under honom, där han ändå kommer vara någon form av chef. Så att om man vill ha lite frihet och sådär, så kanske inte det är optimalt. Malmö var ju som sagt på både Ederström och Kalle Karlsson och Martin Eriksson. Så att nej, dels trivs han bra, dels tror jag att han kanske nog vet och känner på sig att det kommer dyka upp sådana där chanser förr eller senare för honom. Kanske i Skandinavien också, så att jag tror inte han har någon stress iväg från Sirius.
Mm. Jens undrar om det kommer göras någonting i BP i vinter.
Ja, men det kommer det såklart att göra. De värvade ju Simon Strand här som är klar igår eller i förrgår. Väldigt bra värvning. Sen har de ju en del spelare som är attraktiva för andra klubbar, och de har även liksom känselspröten ute på en del spelare i Superettan, så det är klart att det kommer hända en del i den klubben också. Sen ska de ju ha in en eventuellt en till assisterande tränare, och där har de ju ett alternativ, Jan Myhr som är talangutvecklare i AIK, nu vet jag med på listan om de ska ta in någon till, det är inte säkert, men de har med han Jan Myhr och gillar honom väldigt, väldigt mycket. Han har varit assisterande till Bartos tidigare, Jelak i AIK, och känner Petri Kleve väldigt väl, så vi får se om det händer något mer på ledarfronten i BP.
Mm. Div skriver, vilka försvinner från Djurgården och finns det någon chans att vi får behålla Priske?
Nej, Priske tror jag är förlorad nu. Han har ett intresse på sig från väldigt många håll, och det pågår ju samtal därifrån med allt större klubbar, så det tror jag inte. Sen kommer det väl hända en del. Jag vet ju att Jakob Rinne kanske inte är jättenöjd med sin situation. Där har de ju haft samtal om att liksom bryta kontraktet. Han var ju aktuell för Alfate också här i somras. Så att han blir kvar i Djurgården så länge Janni Honka var där, det ser jag nästan som osannolikt, med tanke på att det känns inte som att Rinne är första året hos Honka var och aldrig kommer vara det heller. Och han är väl inte jättenöjd med hur utvecklade sig efter han hade det där budet från Alfate i somras. Så att han lämnar Djurgården innan allsvenskan drar igång, det tar nästan för givet.
En som kallar sig för A skriver, tror du Kalle Karlsson kommer passa i Hammarby, och vilka kommer han ha i sin stab?
Men det är ju Fredrik Samuelsson då, som Expressen har skrivit om här, som nog går in, verkar det som. Sen kommer det kanske adderas en till. Jag vet att de har ett gott öga till Eldar Abdulic, tidigare i Sandviken. Han har även intresse på från Kups i Finland, och han har även haft samtal med Öster. Men vi får se vad som händer där. Jag tror att Kalle Karlsson kommer att passa väldigt bra. Nu var det ju väldigt många som var oroliga att han skulle spela trebackslinje, men han var ju väldigt tydlig med att han kommer spela en fyrbackslinje och utgå från en fyrbackslinje i linje Hammarby. Så det lugnar nog alla grönvita supportrar, kanske framförallt en sån som Montadir Majed, som jag tror inte hade passat speciellt bra om man skulle spela med wingbacks, men det kommer de inte göra. Så att det blir spännande att se. Jag tror att han inte ska ändra på för mycket. Kim Hellberg har lagt en bra grund, men samtidigt får han inte vara rädd liksom att sätta sin prägel på Hammarby också, tror jag. För jag tror att man måste ändå komma in som ny tränare och inte bara göra som förre tränaren har gjort.
Mm. Och så när vi ändå pratar anställda i Bayern då, hade du någon dementi där också, va?
Ja, men precis. Det var ju att IFK Göteborg skulle... Det kom ju uppgifter där om att IFK Göteborg hade erbjudit Filip Berglund då i BP... som sportchef, att han skulle ha blivit erbjuden jobbet som sportchef i Göteborg. Det snackade med Jesper Jansson om, och det stämde inte alls. Däremot så blev han ju chefscout sen i Hammarby, och tackade ju nej till Elfsborg. Han hade ju bud från 4-5 olika klubbar, så han är ju väldigt omtyckt, och jag tror Hammarby är väldigt nöjd att man fått in en person som Filip Berglund i organisationen, för att han har besitter väldigt mycket kompetens. Han sålde spelare för 170 miljoner plus i BP, så att det känns som en ruggigt bra rekrytering.
Mm. Filip skriver, något nytt på G in i Degen, eller är det bara folk ut?
Nej, men det är väl bara folk på väg ut, jag tänkte säga. Nej, men de har väl Kasper Karlsson är på väg in där, så att han skulle bli förvånad om de inte presenterar ganska snart. Vill ju köpa loss honom från AIK, och där jobbar de på. De är väl i princip överens med AIK om övergångssumman. Däremot så kan det ju komma kanske en annan klubb där som är med i racet, och det är personliga detaljer kvar, men Degerfors är överens med AIK om prislappen, så får vi se vad som händer. Men just att Kasper Karlsson skulle hamna i Degerfors, det tror jag i princip är väldigt nära, så att det är klart att det är grejer på väg in. Sen är Mile Lundgren också på väg till Irland, det finns en klubb där som vill ha honom, så att det pågår samtal där också, så att det kan hända en del i Degerfors här, det kommer att göra i vinterfönstret.
Mm. Fredde skriver, hur kommer Blåvitt agera i målvaktsfrågan? Känns som Elis kan gå i sommar, va?
Ja, det känns det, men det känns ändå som att de måste nog agera innan där, tror jag. Och då handlar det väl mer om att Pontus Dahlberg får söka sig en ny klubb. Eller, han vill nog det också, för han vill inte vara tvåa bakom Bishisari. Så det blir väl så att de kanske tar in någon yngre målvakt där, att Pontus Dahlberg får lämna, för han vill ju spela nu när han är i den här åldern och i det skede i karriären. Och sen får man se vad som händer med Bishisari, men det är ju inget tvekan om att Bishisari är nummer ett just nu i Blåvitt.
Något mer från Blåvitt?
Ja, de är ju på Gabriel Ersoy i Vasalund. De har lagt ett bud och det pågår förhandlingar. De hoppas ju klart med honom här närmsta veckorna. Så att där pågår det samtal. De vill in en ung mittback. Kanske måste ut någonting först i truppen. Så vi får se vad som händer där. Men det är inget tvivel om att de är på honom och jobbar hårt för att landa Gabriel Ersoy.
Sen har vi Franki som undrar om du har något nytt kring Norrköping, och så undrar han även om Norrköping kommer satsa på akademin nu på grund av ekonomin.
Ja, det måste de göra, satsa på akademin på grund av ekonomin. Det tror de gjorde tidigare också, men det blir väl ännu mer viktigare nu. Sen har ju inte Jurelius fått sätta sin prägel på truppen ännu, men det är klart det kommer hända grejer där. Trausson som kommer lämna, tränare Martin Falk kommer också lämna. Det är ju sur nu om att Molde vill ha in honom som assisterande tränare tillsammans med Sindre Kjellmeland, så att det blir spännande att se vad som händer där. Sen spelar in, som de gjorde dem klart med ett nyförvärv här alldeles nyss, en dansk, så att det blir spännande att följa det också. Men det är klart, Norrköping kommer att behöva värva väldigt många spelare, för de har tappat väldigt många spelare.
Mm. Vi kör en sista fråga. Det är Ali som undrar vad som är senaste nytt i Gais.
Gais senaste nytt är om att de har värvat Max Andersson från Norrby. De har tagit in honom, en yttermittfältare, på ett femårigt kontrakt. Jag tror väldigt mycket på honom. Och har man sett Gais värvningar förut så har de ju slagit mycket väl ut. Och förhoppningsvis för Fide Holmberg & Company så är det här exakt likadan spelare. Mycket intressant spelare.
Mm. Toppen, tack Disco, och tack till er som har tittat och skrivit frågor. Om ni inte fick mer frågor så får ni en ny chans nästa fredag, för då är vi tillbaka igen.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.